Kapitel 10. Internationell samverkan. Att hålla en god relation till sina grannar. Grundfrågorna för internationell samverkan skiljer sig inte mycket från problemen som kan uppstå i ett radhusområde. Hur ska man förhålla sig till sina grannar? Är grannbarnens lek med tändstickor mitt problem? Är militär upprustning i Ryssland ett svenskt problem? Konflikter och ofärd i ett land sprider sig lätt över gränserna. När det brinner hos grannen är problemet också ditt. Konflikter som upplevs långt borta kan snart beröra dig och det dina. Men det kan också handla om bekämpning av svält, sjukdomar och epidemier. Konkurrens mellan grannar är lätt hänt. Ska man med skryt över barn, bilar och grillar tävla i social status, eller ska man i ömsesidig förståelse med gemensamma intressen för ögonen samverka? Många problem kan vi bara lösa tillsammans med andra. Samtal om omvärlden och andra länder förs ofta i termer av konkurrenskraft och överlevnad. Det kan vara farligt. Det gäller att vara varsam med orden. Variation mellan olika länder är bra. Att göra konkurrensen till huvudsaken riskerar att leda tankarna fel. Konkurrens kan leda till motsättningar. Motsättningar kan leda till konflikt. Konflikt kan leda till krig. För att vårt svenska samhällsbygge ska hålla samman har vi ett direkt intresse av att vara aktiva i omvärlden. De fem inre samhällsvärn som beskrivits tidigare, delaktighet, fördelning, ordning och reda, organisationer och demokrati, vilar på stabil utveckling i omvärlden. Bara när andra har det bra, när omvärlden är trygg och stabil, kan vi vara säkra på vår egen tillvaro. Hur nationalstater väljer att samverka, hur världen ordnas, är avgörande för våra samhällen och i förlängningen för våra liv. Kampen om det yttre värnet, internationell samverkan, är tveeggat. Att lyfta grannarna för att skapa större trygghet hemma kan strida mot vi- och dom-logiken, vilket kan göra att det ibland krävs tydligare förklaringar till varför man gör som man gör. Att begränsa grannarnas handlingsutrymme kan även medföra en begränsning av det egna nationella handlingsutrymmet. Mellan marknadsliberaler och demokratiska socialister förs en ständig kamp om hur mycket och på vilka områden det nationella handlingsutrymmet kan och bör begränsas. Med samhällsuppdraget följer ett aktivt fackligt engagemang i omvärlden. I det här kapitlet berättas varför internationell samverkan, det yttre värnet, är en förutsättning för de inre samhällsvärnen. År 0. Ibland benämns 1945 som år 0. Det kan vara svårt att ta in hur omfattande förstörelsen efter andra världskriget var. Uppskattningsvis 60 till 80 miljoner döda, utbombade städer, miljontals hemlösa, svält och sjukdomar. Den politiska, ekonomiska och sociala kollapsen var nästan total. Efter krigsslutet rådde en bred enighet om att det politiska kaos och den sociala utsatthet som utlöstes av den stora depressionen 1929, vilket man insåg berodde på oreglerade marknader, till vilket pris som helst måste förhindras i framtiden. I land efter land restes samhällsvärn mot marknaden, ungefär på det sätt som den här boken beskriver. Europa skulle inte tillåtas att falla tillbaka i samma mönster av klassmotsättningar och politisk extremism som innan andra världskriget. Lösningen var att försöka sig på ett demokratibygge med förenings- och yttrandefrihet som grund. Samsynen om demokrati och värn mot marknadskrafterna påverkade även grunderna för det internationella samarbetet. I slutförhandlingarna i Bretton Woods 1944 deklarerade USA:s finansminister Henry Morgenthau att vi har alla sett vår tids ekonomiska tragedi. Vi såg den världsomspännande depressionen under 1930-talet. Vi såg förvirringen och bitterheten föda fram fascismen och slutligen kriget. För att förhindra att historien ska upprepa sig argumenterade Morgenthau för att nationella regeringar ska ha möjlighet att göra mer för att skydda människor från kapitalismens elakartade effekter. Den här boken åskådliggör den struktur bland ekonomin som växte fram efter andra världskriget. Den grundläggande frågan, då som nu, är hur människan kan skyddas från kapitalismens destruktiva sidor. En annan konsekvens av tillståndet i Europa år 0 var att nazister och fascister som startat andra världskriget förlorade allt politiskt stöd. Demokratin förlorade sina viktigaste utmanare. Nazismens vidrigheter och brott mot mänskligheten gjorde dess idéer och politik omöjlig. Fram till våra dagar. Från internationell anarki till nationalstater i samverkan. Före första världskriget var internationella relationer bilaterala. Länder gjorde upp direkt med varandra. Rivaliteterna var många och instabiliteten var stor. Stora länder dominerade över små. Det var den internationella anarkin, frånvaron av gemensamma regelverk som la grunden för första världskriget och den ekonomiska depressionen på 1920-talet. Fredsfördraget efter första världskriget, Versaillesfreden, hanterade upplösningen av mångnationella och auktoritära kejsardömen. Med fredskonferensen i Paris gjorde även nationalstaten ett genombrott. Utifrån den amerikanska presidenten Woodrow Wilsons krav etablerades en föreställning om att nationellt självbestämmande, folkstyre och internationalism kunde förenas. Den europeiska kartan målades om utifrån formen ett folk, en stat och ett folkstyre. Men inte ens på ritbordet fungerade passformen. Överallt fanns minoriteter som ville ha rätt till språk och kultur garanterad. Överallt fanns majoriteter som ville ansvara för landsmän utanför landets gränser. Lösningen på passformsproblemet blev nationernas förbund. Demokratiskt majoritetsstyre och respekt för minoriteter förutsattes förstärka varandra. Effekten blev dock den rakt motsatta. Mellankrigstiden präglades av massarbetslöshet, politisk extremism och hyperinflation. Nya länder i Baltikum, Centraleuropa och på Balkan blev direkt eller indirekt annekterade av större grannländer. Först efter andra världskrigets folkmord och folkförflyttningar började pusslet med nationalstater och majoriteter av folkgrupper att någorlunda passa samman. Förenta nationerna, FN, upprättades och ersatte nationernas förbund i arbetet med konfliktlösning och internationellt samarbete. Vår värld är ett myller av diplomati, förhandling och samverkande internationella organisationer. Världen har blivit mer av en gemensam angelägenhet. Genom politisk, ekonomisk och militär samverkan har fred, stabilitet och välfärd upprätthållits någorlunda sedan år 0. Det innebär inte att världen är perfekt, men inga världsomfattande krig har ägt rum sedan dess. Men för starka och stora länder är det fortfarande frestande att göra upp på egen hand. Genom att dominera och spela ut länder mot varandra föreställer sig vissa politiska ledare, ofta populister, att de stärker det egna landets intressen. Men överallt där man sätter den egna nationen först är tilltron till det egna landets oavhängighet allt för stor. Inte sällan kommer även främlingsfientlighet på köpet. Internationell anarki är dessvärre fortfarande ett alternativ. Världen efter andra världskriget får inte tas som en självklarhet. De yttre samhällsvärnens motsättningar. För att förstå kampen om nationalstaternas handlingsutrymme, förutsättningarna för de inre samhällsvärnen, krävs en viktig insikt. Vi lever inte i en värld utan två. Det är två världar som representerar olika intressen, men även olika krafter. För att kunna navigera i det internationella yttre samhällsvärnet måste man veta i vilken värld man befinner sig. Mellan nationernas och kapitalets världar pågår en ständig kamp som påminner om kampen mellan marknadsliberaler och demokratiska socialister i de inre samhällsvärnen. Den ena världen, nationernas värld, består av geografiskt avgränsade territoriella stater där regeringar bestämmer över människor. Varje stat är suverän och inom varje territoriell stat finns olika strukturer och värn. Varje land beslutar om skatter, polis, socialförsäkringar, arbetsrätt och vad det nu kan gälla. Det är nationernas värld som spelar fotbolls-VM och ger oss medborgarskap och pass. I nationernas värld är demokratin huvudsaken. När vi i Sverige reser samhällsvärnen är det medborgarnas välfärd som ska stå i centrum. Den andra världen, kapitalets värld, är privategendomens värld, ägandets värld. Det är sammanhang med människor som äger pengar, mark och saker spridda runt om jorden. De som äger vill kunna flytta saker utan hinder och motstånd. För dem är äganderätten ett överordnat intresse. För kapitalets intressen är demokratin ett problem snarare än en del av lösningen. Kapitalets värde utgår inte från de stora massornas eller arbetarklassens intressen. Kapitalets intresse är att fritt kunna flytta det man äger utan att hindras av nationalstaternas friktion. Samhällsvärnen innebär således eftergifter för de som äger kapital och tillgångar. Medborgarna, vanligt folk, är alltid i majoritet. Rika är alltid i minoritet. För de förmögnas intressen är demokratin en eftergift, ett slags nödvändigt ont. Nationalstaterna splittrar världen för de som äger. Demokratin anses skapa orealistiska förväntningar hos medborgarna. Förväntningar om jämlikhet och ekonomisk trygghet, vilket inte är förenligt med kapitalets intressen. I samhällsuppdraget ska man komma ihåg att alla de strukturer som bygger upp och möjliggör omfördelning av förmögenheter återfinns i nationalstaten. Samhällsvärnen och demokratin representerar således hinder och kostnader för kapitalet. Det var kapitalets värld som föll samman i den stora depressionen på 1930-talet. De strukturer som sedan kapitalismens framväxt möjliggjort fria kapitalrörelser bröt ihop. Det var kapitalets värld som försvagade nationalstaterna och hindrade demokratin från att resa inre samhällsvärn. Henry Morgenthaus tal i Bretton Woods gjorde tydligt att efter år noll skulle nationernas värld ha företräde framför kapitalets värld. Samspelet mellan nationer och kapital är komplext, ibland rent av kladdigt. Vad som är den suveräna nationens intressen och vad som är kapitalets intressen kan vara svårt att särskilja. Kanske underlättar det om man tänker på världen som en apelsin. Apelsinen borde teoretiskt gå att dela i klyftor utan kladd. Men i praktiken flyter nationernas och kapitalets intressen in i varandra. Skalet och vitan överlappar klyftor. I kapitalets värld gör det inget om det kladdar mellan stat och kapital. Statens viktigaste uppgift är för marknadsliberaler att säkerställa ekonomisk tillväxt. Kapitalets och statens intresse är i det avseendet en och samma sak. Där finns inga motsättningar om nyliberaler får bestämma. För en demokratisk socialist är politiken överordnad ekonomin. Den som hävdar att det ekonomiska ska ha företräde framför det politiska har avslöjat sin hemvist i kapitalets värld. Samhällsuppdraget är att hävda politikens företräde. Politik är lösningen på internationellt samarbete, inte problemet. De principer som ska gälla för det internationella samarbetet och de strukturer som skapar det internationella ramverket för samhällsuppdraget är alltså resultatet av kompromisser mellan två världar. Hur det gränsöverskridande samarbetet utformas avgör ytterst om demokrati och ekonomisk och social omfördelning är långsiktigt möjligt. Demokratins handlingsutrymme. För kapitalet är målet med internationell samverkan ekonomisk frihandel. Marknadsintegration och fri rörlighet gör att produktionsmedlen över gränserna främjas. Samverkan över gränserna handlar om att begränsa nationalstaterna från att hindra eller begränsa kapitalägarnas möjligheter att fritt verka över gränserna. Internationell samverkan blir på detta sätt ett instrument för avreglering, en metod att ta sig ur nationalstatens bojor. Eller omvänt formulerat, i kapitalets värld handlar internationell samverkan om att begränsa nationalstaternas handlingsutrymme. I nationalstaternas värld däremot är målet med internationell samverkan att säkerställa att demokratin och samhällsvärnen ges utrymme i nationalstaten. Samverkan kan från detta perspektiv beskrivas som att värna det nationella oberoendet. En strävan mot frihet från beroenden. Suveräniteten handlar om både ekonomisk och politisk suveränitet. Att stå fri från påtryckningar av kapitalet, men även från andra länder. Internationell samverkan stärker självständigheten, men säkerställer samtidigt att förändring genom demokrati är möjlig. Ibland beskrivs behovet av internationell samverkan som en motreaktion på kapitalets värld. När företag och kapital rör sig över gränserna måste även fackföreningar och politiken agera globalt. Internationell samverkan, exempelvis inom Europeiska unionen, blir en strävan att återvinna makt som gått förlorad i nationalstaten. Påståendet har ett visst förklaringsvärde, men är samtidigt reaktivt och passivt. I samhällsuppdraget lyfter vi istället fram grundtankarna från år noll. Internationell samverkan över gränserna handlar om att ge nationalstater goda förutsättningar att resa samhällsvärnen och begränsa verkningarna av kapitalismens destruktiva krafter. Internationell samverkan handlar om att möjliggöra demokratin och blandekonomin. Det är lösningen. Den suveräna statens begränsningar. Begreppet nationell suveränitet kan skapa både förvirring och motsättningar. I internationell rätt betyder det att en stat är oberoende. Suveräniteten är en hörnsten i internationell rätt. Och genom att erkänna varandras oberoende kan konflikter undvikas. Alla nationalstater har rätt till självförsvar. Och ingen har rätt att blanda sig i andra länders angelägenheter. En suverän stat utgörs av en territoriell enhet. Internt kan staten styras på olika sätt. Staten har formellt inga överordnade strukturer. Alla andra nationella institutioner, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, företag, båtklubbar och så vidare är ytterst underkastade statens kontroll och makt. Nationalstaten är ett uttryck för sammanhållning och gemenskap, men alla sammanslutningar riskerar att bli exkluderande. Bakom nationens gränser kan förtryck och maktmissbruk pågå. De största brotten mot mänskligheten har skett i suveräna nationalstater. Det är inte givet att omvärlden kan se på när en diktatur kränker mänskliga rättigheter och skadar människor. Sedan år noll har humanitära interventioner i länder blivit en möjlighet. Stater som lever isolerat, utan samverkan med andra länder, är mer benägna att inleda konflikter. Samverkan som förhindrar isolering kan således förhindra krig. Men verkligheten är ofta komplicerad. Alla människor lever i beroenden, så även grupper av människor som lever i en nationalstat. Ingen, varken människa eller nationalstat, är någonsin fullt ut suverän. Alla stater är i praktiken beroende av omvärlden. Politiskt, ekonomiskt och moraliskt. Att föreställa sig suveräna stater som fullständigt oberoende av varandra riskerar att leda tanken fel. I samhällsuppdraget är suveränitet något positivt. förutsatt att den används för att möjliggöra demokrati och resa samhällsvärn. Balansen mellan handel och stat. Varje samhälle kräver ett visst mått av ekonomiskt handlingsutrymme. Det gäller att ge människor möjlighet och utrymme att realisera sina ambitioner. Men det finns destruktiva konsekvenser av den egennytta och kreativitet kapitalismen utlöser. Det ekonomiska handlingsutrymmet måste regleras. Samhällets och naturens resurser är inte oändliga. Dessutom är den enes frihet den andres ofrihet. Handlingsfriheten måste överbrygga intressen mellan olika generationer. De regler som binder måste upprättas nationellt. Men i de bästa av världar gäller även för andra nationalstater. Brister i ekonomiska produktionsfaktorer hanteras genom internationell samverkan. Inget land förfogar över alla produktionsmedel som behövs i en avancerad ekonomi. Metaller i mobiltelefoner, tekniskt kunnande eller annat. Inte heller kan varje land vara ledande på alla områden. Handel över gränserna möjliggör specialisering. Fungerande handel kräver regler. Det ligger i marknadsaktörernas eget intresse. Även marknadsliberaler förespråkar viss statlig inblandning. Det gäller att upprätta en rättsordning som förhindrar intrång och stöld, men även ett grundläggande skydd för ägandet. Ett grundläggande problem med regler för internationell handel är att aktörerna i regel endast kan bindas till nationella regler. För att locka till sig investeringar och företag kan nationer lockas till att avreglera och minimera reglerna för företagandet. En nedåtgående spiral och underbudskonkurrens är lätt hänt. För att råda bot på detta kan större handelsavtal upprättas. Hur långtgående regler som handeln behöver diskuteras ständigt. I kapitalets värld vill man att reglerna ska vara så få som möjligt. I samhällsuppdraget bör man alltid fråga sig hur regler i internationell samverkan, handelsavtalen, påverkar utformningen och möjligheterna för att resa samhällsvärnen. Likaså bör demokratins långsiktiga förutsättningar göras till en huvudsak. Internationella handelsregler som bidrar till att stärka och utvidga delaktigheten i samhället och som på sikt även kan bidra till jämnare fördelning av livsmöjligheterna bör välkomnas. Likaså är frihandelsregler som stärker ordning och reda på arbetsmarknaden positivt. Bestämmelser som begränsar eller försvårar för samhällsvärnen och demokratin måste däremot alltid bekämpas. I de flesta intressemotsättningar är det avgörande att ingen sida helt tillåts vinna. I utformandet av frihandelsregler, i kampen mellan nationernas och kapitalets värld, är detta en viktig poäng. Frågan om man är för eller emot frihandel är felformulerad. Den verkliga frågan är hur samhällsvärnens intressen kan balanseras mot handelns ekonomiska intressen. Var ligger balanspunkten? Internationella regelverk kan begränsa demokratin. Det kan vara frestande att använda internationella regelverk för att främja den egna intressepositionen. En strategi för att göra detta är att låsa en nationell lösning eller en balans i en överstatlig reglering. Ett exempel kan vara en handelsöverenskommelse som reglerar tjänstehandel och förbjuder medlemsstaterna att ställa vissa krav på säkerhet och trygghet. Det nationella utrymmet att reglera en fråga begränsas därmed och demokratin görs verkningslös. Möjligheten att reglera frågor om säkerhet och trygghet har lämnat nationalstaten och bestäms nu i förhandlingar med andra nationalstater. Vi återkommer med fler exempel i kapitlet om EU-samarbetet. I detta sammanhang uppmärksammar vi strategin. Att flytta en fråga till överstatlig nivå är oftast en kortsiktig strategi. När frågor lämnar den nationella demokratiska nivån görs den i praktiken oåtkomlig för demokratins men även för kapitalets förändrade krafter. Den nationella demokratin har begränsad effekt att förändra regler som antagits överstatligt. Kapitalet har i stor utsträckning nyttjat strategin inom ramen för EU-samarbetet. Demokratiska socialister har använt Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter på ett likartat sätt. Långsiktigt är strategin problematisk, särskilt för demokratiska socialister. Om man hävdar att demokratin är överlägsen, alternativen är handlingskraft viktig. I samhällsuppdraget gäller det att vara medveten om att lösningar på överstatlig nivå riskerar att beröva demokratin dess handlingskraft. Ett trilemma. Demokrati, frihandel och nationalstat. Vår tids internationella samverkan beskrivs ibland som en hyperglobalisering. Arbete, tjänster, varor och pengar, men även jord, har gjorts till varor på en marknad. Handeln över gränserna, globaliseringen, har nått oanad omfattning och fördjupning. Även människors sociala och privata sammanhang har omvandlats till marknadsrelationer. Kampen mellan marknadskrafterna och de strukturer som bäddar in samhället böljar fram och tillbaka. Kapitalets värld har vunnit tillbaka mycket mark de senaste decennierna. Nationernas värld har fått allt svårare att hävda sig, vilket begränsar möjligheterna att upprätthålla samhällsvärnen. Marknadsliberalismen har pressat tillbaka den demokratiska socialismen. I många länder står man nu inför ett trilemma. Man måste välja mellan tre svårförenliga eller rent av oförenliga ordningar. Demokrati, nationalstat och hyperglobalisering. Man kan ha två av dessa ordningar, men inte alla tre. Den som är utopist, eller kanske lite drömskt lagd, kan tycka att man bör satsa på att förena hyperglobaliseringen med demokrati genom ett folkvalt globalt parlament och en världsregering. För realisten är dock en fullständigt global rättsordning en teoretisk lösning som möjligtvis ligger hundratals år fram i tiden. Och frågan är om den ens är önskvärd. När samhällsvärnen och förändringen genom demokrati är huvudsaken kan man fråga sig om nationella och lokala olikheter kan rymmas i en enda global ordning. Dessutom, hur skulle en global demokrati fungera i praktiken? Ett andra alternativ är att behålla nationalstaten som styrform, men att fortsätta att låta hyperglobaliseringen urholka dess handlingsutrymme. Det betyder även att man ger upp demokratin. Det är den utveckling vi ser äga rum idag. Det är en ordning som urholkar samhällsvärnen och som är oförenlig med samhällsuppdraget. Det tredje alternativet är den självklara fackliga intresseståndpunkten. Att bromsa och reglera hyperglobaliseringen. Att låta nationalstaten och demokratin återigen få ett större utrymme. Samhällsuppdraget är att begränsa kapitalets makt över nationalstaterna och samhällsvärnen. Beroende på intresseutgångspunkt ser samtidens trilemma olika ut. I kapitalets värld vill man inte ens erkänna att det finns motsättningar mellan demokrati, hyperglobalisering och nationalstat. Att upprätta en överstatlig teknokratisk struktur är för kapitalet själva idén med frihandelsregleringen. Marknadens överordning av demokrati och nationalstat är själva intresset. Kapitalet ser gärna att bestämmelserna och avregleringen tas på en nivå där demokratin inte kan slå följe. I samhällsuppdraget är trilemmat en realitet. Hur kan regler för gränsöverskridande handel utformas så att de inre samhällsvärnen inte förlorar i styrka? Återigen hamnar man i en fråga om balans. Det är här kampen om globaliseringen utspelar sig. Lösningen. Keynesianism och välfärdsstat. Trilemmat är inte nytt. Världsekonomins sammanbrott och krisen för det politiska och internationella systemet på 1930-talet var en konsekvens av hyperglobalisering. Under andra världskriget tog regeringarna styrningen över ekonomin. Lösningen på trilemmat efter andra världskriget blev blandekonomin. Staterna skulle ges utrymme att reglera marknaderna. Ekonomiska intressen skulle inte ges allmänt företräde. Staten blev samhällets tjänare, snarare än marknadens tjänare. Inte bara i Sverige, utan i hela Europa. Allt byggde på insikten om att ekonomisk kris och ojämlikhet var den grundläggande orsaken till kriget. Keynesianismen och välfärdsstaten är två av benen i blandekonomin. Att förena demokratisk styrning av ekonomin med marknader och ett privat ägande är en statlig utmaning. Men blandekonomin förutsätter också internationella samarbeten som möjliggör demokratin. Viktiga politiska erfarenheter från andra världskriget kvarstår i nationell politik. Extrema politiska uppfattningar, oavsett om det är till höger eller vänster, bör undvikas. Samma erfarenheter tycks inte gälla för internationell samverkan. Där bedrivs mycket av argumentationen utifrån extrema positioner. I samhällsuppdraget är det avgörande att hitta bra balans. Frågan är inte om frihandelns vara eller icke vara. Samhällsuppdraget handlar om att hitta en balanserad frihandel. En frihandel som är till nytta för alla, även arbetarklassen. Facklig samverkan över nationsgränserna. Att samverka över nationsgränserna är ett fackligt intresse. Slagkraftigt samarbete med fackliga organisationer i andra länder gör att vi kan hävda våra intressen mot kapitalet, i synnerhet inom ramen för frihandelsavtal. Det är alltså inte enbart av humanitära skäl som vi samverkar med fackliga organisationer i andra länder. I samhällsuppdraget engagerar vi oss i de internationella regelverken av samma skäl som vi bildar fackföreningar. Med en gemensam insikt om att vi måste hålla ihop kring grundläggande gemensamma intressen. Kan fackföreningarna inte hålla samman kommer arbetsgivarna eller det internationella kapitalet att splittra oss. I vårt internationella samhällsuppdrag är behovet av facklig sammanhållning lika stort som för kollektivavtalen. Kan anställda inte hålla samman och samarbeta över gränserna så kommer företagen att spela ut oss mot varandra. Det gäller att vara medveten om att förändringar i de internationella regelverk som omger Sverige, inte minst inom EU, kan ha direkta konsekvenser för våra arbetsplatser och för vårt fackliga arbete. Företagen kan flytta produktionen till andra länder för att sänka lönekostnader, skatter och andra kostnader. Anställda i internationellt konkurrensutsatta branscher har lång erfarenhet av detta. Det innebär en hård press på de anställda, men även på möjligheterna att hävda samhällsvärnen och fullgöra vårt samhällsuppdrag. Med det svenska EU-medlemskapet och Lavaldomen har även tjänstemarknaderna, inte minst byggbranschen som tidigare varit nationellt reglerad, blivit underkastade internationaliseringens logik. Det internationella samhällsuppdraget handlar om att skapa värn mot underbudskonkurrens, vilket var huvudskälet för att vi byggde upp fackliga organisationer i vårt eget land. Oavsett om det handlar om fabriker som lämnar landet eller utstationerade arbetstagare med låga löner, är det internationella fackliga grundintresset i grund och botten trefaldigt. För det första, internationella regler som förhindrar underbudskonkurrens. För det andra, internationella regler som möjliggör och bidrar till starka nationella samhällsvärn och demokrati. För det tredje, internationell samverkan som förhindrar politiska och ekonomiska motsättningar länder emellan. Det är viktigt att komma ihåg att europeiska och internationella regelverk kan användas för att skydda de inre samhällsvärnen. Men samma regelverk kan också även användas för att montera ner värnen. Hur de överstatliga regelverken utformas beror på makt. De intressegrupperingar som behärskar den internationella sfären bestämmer vad regelverken används till. Under senare år har den ekonomiska globaliseringen intensifierats. Finanskapitalets makt och rörlighet har ökat dramatiskt. Produktionsnätverken har blivit allt mer transnationella och integrerade. Kapitalets utpressningsmakt har stärkts. Samhällsuppdraget har blivit än viktigare. Att engagera sig fackligt internationellt måste vara en självklarhet.